Hej och välkomna till podcasten Kompilator där vi idag pratar med Henrik Warne. Välkommen!
Tack så mycket!
För oss som brukar okynnesläsa Hacker News så är ditt namn relativt välbekant tror jag. Det är titt som tätt så är du där i liksom topp 5 placeringarna på första sidan med dina bloggposter och jag uppmanar alla att gå in på Henriks sajt och läsa för det är en riktig guldgruva av bloggartiklar. Något som inte är jättevanligt nu för tiden.
Ja, tack så mycket.
Men berätta, vem är du?
Ja, jag är en utvecklare som har programmerat väldigt, väldigt länge. Jag har jobbat länge inom telekom och sen för 10 år sedan ungefär så bytte jag domän till finans istället. Men mitt stora intresse har ju alltid varit programmering. Jag tycker det är jättekul att programmera. Jag tycker fortfarande det, trots att jag håller på så länge. Så det är väl en jättekort introduktion.
Mm. Ja, och som sagt, du brukar dyka upp på Hacker News med artiklar om diverse ämnen inom programmering och det brukar bli ganska mycket diskussioner kring det och den senaste artikeln som jag såg är att du behövde söka ett nytt jobb och det tycker jag är ett jätteintressant ämne, dels för att jag tycker att den biten är väldigt intressant, hur man hittar folk, hur man anbordar dem, hur man söker jobb liksom från båda hållen. Men sen så har jag tror att stora delar av vår bransch har varit väldigt bortskämda, i alla fall de som kom in i branschen efter 2010, att liksom folk jagar dem och slängde jobb på dem bokstavligen talat. Men så har det inte alltid varit och det är inte riktigt samma guldläge för utvecklare som det har varit nu. Så det är en annan aspekt som jag tyckte var jätteintressant att läsa i artikeln. Men för att börja berätta, vad är bakgrunden till den här bloggposten?
Jag blev ju tvungen att söka ett nytt jobb. Och som jag skrev då så har det aldrig hänt mig förut att jag har blivit uppsagd. Men nu blev jag det. Och det var ju för att det var neddragningar där jag jobbade. Och då kände jag att det var så mycket som var intressant men när jag sökte ett nytt jobb. Så jag ville gärna skriva av mig allt som hände då. Men jag kan ju säga, apropå det du sa nyss då, att vi har ju haft det väldigt, väldigt bra väldigt, väldigt länge. Jag började på 90-talet med programmering och jobba. Och då så var det ju inte alls samma sak att söka ett jobb heller. Det var ju, man pratade med chefen i en timma och om de gillade en så fick man jobbet. Och sen kanske man pratade med HR. Men det var ju inga kodningstester och sånt. Och det där har blivit tuffare och tuffare allt eftersom åren har gått tycker jag. Och sen har det ju varit nedgångar. Det var ju dotcom-kraschen i början på 2000-talet. Och sen var det finanskrisen. Och vid båda de tillfällena har det också varit tufft att få jobb då. Men då har jag ju haft jobb som jag hade haft ett tag. Så då satt jag bara still i båten och jobbade på där. Men nu då så hamnar jag i den här nedgången då, som jag tycker jag har hållit på nästan i 2 år. Från när aktiemarknaden toppade och allt var... Och alla företag bara sökte efter folk med ljus och lykta. Sen har det gått ner sakta men säkert. Liksom, och det är fortfarande tuffa tider tycker jag. Men det jobbet jag hade som jag var på innan då på Talos. Det hade jag haft i inte riktigt 1,5 år då. Och sen drog de ner då. Så det var i höstas i slutet av oktober som jag blev uppsagd. Och då hade jag ju... Jag har skrivit en annan bloggpost om det här. Jag tycker att man alltid behöver vara beredd på att kunna hitta ett nytt jobb om det behövs. Eller åtminstone söka nya jobb så att man inte är för säker på att det alltid är goda tider. För så har det inte alltid varit. Så att jag försöker alltid liksom känna att jag är hyfsat redo att söka något nytt. Liksom. Och det kände jag nu också. Men det som jag tyckte var intressant var att trots det, och jag har ju jättelång erfarenhet så att jag har ju det mycket bättre förspänt än sådana som är nya eller som bara har några års erfarenhet. Liksom. Men det var det jag tyckte att det, trots det så var det ändå, det tog lång tid att hitta nytt jobb. Och det var mycket jobb liksom. Så att. Men jag kan ju lägga till det, för jag var inte så tydlig med det kanske i bloggen, men jag var ju lite kräsen med vad jag letade efter. Jag ville gärna jobba inom finans liksom. Så det var många jobb som jag sållade bort på grund av det då. Men ändå så tog det lång tid tycker jag.
Det jag reagerar på i början av bloggposten är det här väldigt stereotypt amerikanska sättet att avskeda någon. Att du hade ett Zoom-samtal och när det var slut så var du utloggad från alla system och kom inte in i chatten och kunde säga hej då till teamet. Och
ja.
Är det ett amerikanskt bolag? För jag har svårt att tänka mig att ett svenskt bolag skulle...
Ja, nej, jag vet inte hur det har varit till exempel. Jag menar, Spotify har ju sagt upp mycket folk och jag vet inte om Klarna också har gjort det, men det är ju, jag vet inte hur de har gjort, men ja, jag skrev också det att jag har ju alltid annars har jag ju sagt upp mig själv och då har jag jobbat i 3 månader under uppsägningstiden liksom och avslutat saker. Men jag har diskuterat det med folk och det är många som tycker att det bästa är att göra klippa sådär och jag tycker att det är lite dumt men så är det och det var också en ny upplevelse. Men det som jag skrev också, det tråkiga var ju att man inte hinner säga hej då ordentligt till folk. Jag menar, chattar och sånt försvinner direkt också. Jag hade LinkedIn då som folk skrev på som var kul att få lite medlande där i alla fall och säga att det märks att man försvinner liksom. Mm. Och sen var det några kollegor också som satte upp Zoom-samtal privat med mig och pratade lite om det. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt skönt faktiskt. Jag blev förvånad över hur bra det kändes att kunna prata lite med dem efteråt. Liksom. Så att, och det är också något som jag tycker man ska göra själv då om någon slutar. Inte bara liksom, ja, men rycka på axlarna och låta det vara, utan åtminstone skriva något och gärna prata med dem också.
Absolut, få lite avslut.
Ja, precis.
All right, men då från ena minuten till den andra så var du utan jobb. Vad var första steget efteråt?
Ja, nästan det första jag gjorde var ju att ändra min LinkedIn-status då. Jag skulle säga att många klagar på LinkedIn, speciellt då om man får rekryterare som skickar fel slags jobb. Men jag tycker att man ska vara, jag har alltid sagt att jag tycker LinkedIn är bra, liksom det är ett bra sätt att hitta jobb och man ska inte vara för, man ska inte vara otrevlig mot rekryterare, de gör så gott de kan liksom. Så att, och jag tycker att LinkedIn har hjälpt mig flera gånger att hitta jobb, så att jag tycker LinkedIn är bra. Så att jag bytte min status till att jag aktivt sökte nytt jobb och då fick jag genast liksom, jag kommer inte ihåg hur många, det bara drällde in meddelande från rekryterare då i en vecka ungefär. Då måste jag ha fått någon notifiering liksom att den som inte har sökt har börjat söka nu. Så att det var bra. Jag satt inte på den här gröna open to work dock. Och det, jag har sett argument för och emot liksom att det är bra att visa alla att man letar ett nytt jobb versus att man kanske ser lite desperat ut om man har det. Men jag valde i alla fall att inte sätta på den då. Men så det var väl det första jag gjorde. Och sen hade jag ju också, jag har liksom en mental lista på bolag som jag tycker verkar intressanta. Så att jag började titta igenom dem och se om de anställde. Och jag ska säga det också, att det är tuffare tider men det fanns ju gott om jobb. Jobbade också på LinkedIn. Det var inte så att det inte fanns jobb att söka, utan det fanns ganska gott om jobb. Men det var många sökande på varje jobb. Men då skickade jag ut ansökningar till, jag vet inte, 10, ja, nästan 10 i alla fall, bolag som jag tyckte var intressant, som hade jobbannonser uppe, antingen på sin hemsida eller på LinkedIn då. Och sen rullade det väl på därifrån liksom. Det skapade, och sen satt jag också och klickade igenom ganska mycket jobbannonser på LinkedIn. Och det tyckte jag också, det var ganska bra kvalitet. Man kan ju söka också. Jag har använt Go på sista tiden, så jag letar efter Go-utvecklarroller då. Och det var ganska bra, men det är lite sådär att LinkedIn styr vad man får liksom. De ofta visar de upp jobb, rekommenderade jobb för dig, Och det är lite vad deras algoritm tycker är bra. Det är inte alltid man tycker det är. Så att jag tycker inte att sökfunktionen funkar jättebra på LinkedIn. Det var, och framförallt tyckte jag det var jobbigt att man inte kunde hitta nypostade jobb. För att det är det, när man har tittat igenom ett tag, då vill man inte se samma igen och kunna sortera. Nej, på senaste först. Och det hittar jag inget bra sätt att göra. Så att,
just det. Men då fick du en startpott på 10 jobb som du kunde söka. Och alla var från LinkedIn.
Mer eller mindre. Jag har skrivit sen också, jag tittade på lite alternativa källor. Men det började jag inte med direkt. Men sen tittade jag på en svensk sajt som heter Demando.
Mm.
Som är någon slags matchningstjänst. Liksom. Man fyller i en profil och sen så kan företag kontakta en. Man sätter liksom en minimilön också som man är beredd att acceptera.
Just det.
Jag har testat det där förut lite grann för att se hur bra det funkar. Men nu slog jag på det där igen. Jag satte en ganska hög minimilön egentligen. Så att hade jag satt lägre hade jag säkert fått fler som kontaktade mig. Men där fick jag ju dels ett bolag som kontaktade mig. Som jag faktiskt fick ett erbjudande från sen. Och så var det, så klickade jag igenom deras annonser också. Det var inte alltid de överlappade med LinkedIn-annonserna, vilket var intressant.
Okay.
Och så hittade jag ett annat bolag där som jag också sökte till och fick ett erbjudande från. Så att det var ganska bra payoff från det där då. Och sen tittade jag på lite andra. Det finns en som heter Remote OK till exempel. Som många på Twitter rekommenderar om man letar efter remote jobb. Och det här på Talos var ju ett remote jobb jag hade. Så att jag var ganska öppen för remota jobb. Men den där Remote OK tyckte jag inte var, det var lite lägre kvalitet på det tyckte jag, så där hittade jag inget intressant då.
Ja, intressant, för Remote OK har varit på min radar ganska länge, inte så mycket för att jag har sökt jobb, men killen bakom som heter Peter Levels, han är en Twitter-kändis. Och han postade någon tweet som jag tycker väldigt om, att Remote OK är en index.php som drar in 30 000 dollar i månaden.
Precis, jag hörde faktiskt det du nämnde en annan gång i podcasten. Nej, men det är ju verkligen bra. Men det kändes som att, jag vet inte, de kändes inte som, det fanns ganska mycket där, men det var inte så mycket som passade för mig, tyckte jag.
Nej.
Men det är ju värt att titta på.
Mm.
Ja, sen tittade jag på några andra. Jag tittade på, Hacker News har ju en tråd första i varje månad med företag som söker folk. Jag brukar alltid av nyfikenhet söka på Sverige och Stockholm där i den tråden och se vad det är. Det brukar alltid vara några bolag som annonserar.
Okej. Okay. Jag brukar titta i, för det finns en motsvarande för frilansare brukar jag också titta.
Just men det är just det.
Aldrig hittat någonting riktigt.
Jag tyckte att det är ändå så spritt i allt möjligt. Liksom. Jag tyckte att det var, och det finns bra sök. Man kan ju bara scrolla igenom i posten, men det finns ju bra sökmotorer för det också som folk har gjort. Men jag tycker ändå att det gav inte mig något i alla fall. Så det är kul att titta där. Men jag tyckte LinkedIn var, det var nog där jag hittade de allra flesta annonserna som var intressanta. Och sen var det också flera rekryterare som kontaktade mig också. Och det är också en bra källa till söker om. Men det kräver ju att de hittar den liksom. Och jag har ju connectat med ganska många rekryterare på LinkedIn över åren. Liksom. Så att det,
Jag har ändrat policy på LinkedIn. Förut så var jag ganska strikt med vem jag la till. Men sen var det en tidigare gäst, Patrik Svensson, som sa att han tar Pokémon-approachen, gotta catch them all. Så han lägger till allt och alla och så, vem vet, rätt som det är så är det någon som...
Ja, jag har varit inne på din approach ganska länge. Jag vill egentligen mest ha folk som jag vet vilka de är liksom. Inte bara random folk som vill connecta med mig. Men däremot brukar jag säga ja till rekryterare. Om de känns som rimligt nära vad jag skulle kunna leta efter. Så att jag har två kategorier av folk. Antingen rekryterare eller folk jag har haft kontakt med på något sätt.
Just det, precis. Ja, men det är en ganska sund policy.
Ja, och jag är ganska nöjd med hur det funkar faktiskt. Så att säga.
Om vi går vidare till hur själva ansökningsprocessen och intervjuerna såg ut. En sak som folk brukar klaga på är att man ska skicka in sin CV och så får man tillbaka en länk att nu kan du mata in din CV via vårt peka-klicka-formulär.
Ja. Ja.
Var det mycket sånt?
Nej, för att jag ansökte väldigt mycket via LinkedIn och då kan man ansöka via LinkedIn och då får de ju med LinkedIn-profilen. Sen kommer jag inte ihåg, jag tror att ganska många ändå vill att man ska skicka med ett CV.
Okay.
jag läste någon, jag tror det var i Hacker News-kommentaren, någon som skrev att det är det liksom beviset rekryterarna har för att man verkligen vill att de ska gå vidare med en och kan visa upp det för arbetsgivaren. Mm. Liksom. Ja, men se, han skickar sitt CV så att vi har kontakt, de inte bara plockar någon på LinkedIn. Så att det kan jag förstå. Jag tycker jag hade ett hyfsat up-to-date CV, jag bara uppdaterade och sen skickade bara samma varje gång. Mm. Men det var aldrig så att jag behövde mata in alla grejer igen. Det är ju det mest fruktansvärda man kan åka ut för, att sitta och mata in allt igen som man har på LinkedIn. Liksom. Men jag tror inte jag behövde göra det en enda gång faktiskt. Utan ansökan via LinkedIn funkade bra. Och sen ville många ha ett cover letter också. Där man ska, ja, det. Och det skrev jag liksom. Jag gjorde en version och sen så tweakade den för varje jobb jag sökte som ville ha ett cover letter. Men det var absolut inte alla som ville ha cover letter.
Nej. Så det brukar vara första steget, liksom etablera kontakt med företaget och sen så brukar de höra av sig om det är intressant och köra någon första intervju.
Ja, det där steget kom ju aldrig i många fall heller, utan jag skickade in till många bolag och fick ju inte ett knyst tillbaka liksom. Varken bu eller bä liksom. Och det tycker jag tror till en del beror det på att det var en del annonser som var gamla på LinkedIn, det var postade mer än en månad sedan och ja, många bolag de hörde inte av sig ens med nej liksom. Så att det, men om de tycker att man är intressant, och det ska också det är en otrolig skillnad med bolag som kommer tillbaka nästa dag och säger vi fick din ansökan, vi vill gärna prata med dig, jämfört med några som kommer efter en vecka och säger men vi vill prata med dig. Alltså man får mycket bättre intryck av de som är snabba liksom. Och det tycker jag är en generell lärdom för rekryterare, att det kostar så lite att vara snabb liksom och svara tillbaks när man kontaktar dem och så. Så att det är en lätt grej tycker jag de kan göra för att man ska få lite mer positiv vibe för bolaget då. Men sen vill ju många sätta upp intervjuer då. Och nu så, det var ofta är det ju, många gånger vill rekryteraren prata med en först liksom, utan att man ens prata med någon. Och ibland så går man direkt till den anställande chefen liksom. Men i båda fallen så var det nästan bara Zoom-intervjuer jag gjorde. Vilket jag tycker var jättebra. För då är det lätt att boka in flera på samma dag.
Just det.
För jag sökte ju på jag sökte både remote jobb och lokala jobb i Stockholm. Och åka in på intervjuer, det kan jag göra. Men då går liksom halva dagen. Man ska in på pendeltåget och ska man gå dit och ha... Tågen gick väldigt dåligt också med det här. Så att det kunde stå still 20 minuter också. Så att jag fick ha gott om tid. Liksom. Så att då går ju i alla fall en förmiddag liksom, om man ska göra en intervju på några på plats. Då. Så att det gjorde att det blev lite svårare.
Det är kanske inte första liksom, första typ HR-intervjun. Kanske man inte åker på det, men liksom, längre fram så kan man...
Nej, precis. Utan det går ju utmärkt att göra alla intervjuer på Zoom också tycker jag. Men det är klart, har man ett kontor i Stockholm, det är kul att se kontoret och det är kul att se vilka andra som sitter där. Så att jag tycker det är inte så dumt, men det är bra att ha rätt balans att man tar det på Zoom som man kan.
Hur många processer gick du vidare med efter den här liksom initiala intervjun? Var det några som du kände direkt att nej, men det här var ingenting alls för mig?
Nej, det tror jag inte att det var. De flesta. Men jag hade läst på ganska väl om bolagen innan jag pratade med dem. Liksom. Så att det var nog alla sådana som jag kunde tänka mig liksom. Så att det var ingen som jag direkt kunde säga nej efter det tyckte jag inte.
Och hur såg processen ut vidare? Liknade bolagen varandra eller var det väldigt spritt?
Nej, de var väldigt lika tycker jag. Nästan alla har någon slags kodningstest då. Och det kan man ju säga vad man vill om. Jag har skrivit det förra gången jag bytte jobb om kodningsprov jag hade. Jag tycker det är lite tröttsamt att behöva bevisa det om och om igen att man kan programmera. Men det är nya företag som vill veta det, så att okej. Men förr så tyckte jag att det var inte lika vanligt med take-home assignments. Men nu hade jag väldigt många när man ska göra en premieringsuppgift som man får skickad på mail. Och sen så har man en vecka på sig kanske eller något att och skicka in en lösning. Och de, jag tycker de är bra för att det inte är så stressigt. Man har, jag gjorde dem ofta på helgerna. Liksom. Man har gott om tid och kan tänka igenom och göra en bra lösning. Men nackdelen är att de tar väldigt, väldigt mycket tid. Mm. Och det företaget säger att det här tar 2 timmar. Och då tar det ju minst 6 timmar. Liksom. Det, de underskattar alltid otroligt mycket hur långt det tar. Så att, men jag gjorde en del bra sådana take home designers tycker jag. De var bra uppgifter och kul att göra. Liksom. Men det tar ju väldigt lång tid. Och det tråkiga är också att de kan ju bara dela ut de här utan att man har haft så mycket kontakt med dem. Och sen måste man lägga 6 timmar innan man kan gå vidare. Liksom. Mm. Så att man får ju välja vilka bolag man vill lägga den tiden på att göra dem. Men det var ena sortens kodningssätt. Och det andra är ju att man gör det live-kodning. Liksom.
Just det. Var det också över Zoom eller var det?
Det var över Zoom. Och förut så har jag använt den här, vad den heter nu? Ja, det finns säkert fler, men man kör en delad editor. Men det var ingen som använde den denna gången. Utan jag hade en egen idé och så bara delade jag skärm. Liksom.
Just det.
Det tycker jag är lite bättre för då har man sina shortcuts och sånt där som man är van vid. Precis. Så att det är lättare.
Men vad var det för slags uppgifter då? Var det också liksom bygga någonting eller var det?
Nej, de är mycket enklare för att det tar ju så pass lång tid ändå att göra det. Så att det var mest sådana här lead code problem. Alltså lätta lead code problem. Det var länka in något i en lista eller det var något med köer och stackar.
Just det. Sådär.
Så att inte alls lika avancerat. De andra var ju mer någon komplett sak. Man skulle läsa in filer och processa dem och hämta data från någon webbsite och sådär. Eller läsa in en fil med 10 miljoner rader. Och så det, de var ju mycket mer. Man hinner inte så långt på en timma liksom på att göra live-kodare.
Nej, precis. Exakt. Ja, men det låter ändå som att branschen har konvergerat på de här två lösningarna. Antingen så är det liksom kodtest 2 timmar som egentligen är 6 timmar. Eller
live coding. Och jag förstår live coding också för att de vet ju inte vem som har gjort det här man skickar in. Liksom. Och jag använder ju ChatGPT för att få upp en miljö. Liksom, för att många gånger så ska man läsa in något från en fil och så göra saker. Sånt som inte har med själva uppgiften att göra men som måste vara där för att det ska bli en riktig... ett riktigt program av det. Och det tyckte jag var smidigt. Sen gjorde jag ju inget. Jag ville ju inte göra något med ChatGPT av logiken. För det ville jag ju förstå själv vad jag gjorde. Liksom. Men det var spara väldigt mycket tid jämfört med när man ska liksom kolla på Stack Overflow. Hur man läser in en fil i ett visst språk. Liksom. Jag gjorde ju både i Go och Python och Java. Liksom, och Java var ganska länge sedan jag höll på mycket med. Så att det fick jag refresha lite. Liksom.
Just det. Om man tänker sig som intervjuprocessen som en tratt så liksom i toppen åker alla intressanta jobb med och sen så vissa svarar inte, vissa är inte intresserade, man kanske inte själv är intresserad, sen så kommer första intervjun, sen så kommer kodningsintervjun och sen börjar man närma sig slutet av tratten där några vinnare utkristalliserar sig. Hur kändes det efter kodtesten?
Ja, jag tycker alltid det är väldigt stressigt att göra kodtesten så jag var alltid väldigt glad när de var gjorda. Och sen är det inte slut efter det. Många vill att man ska prata med någon product manager till exempel. Eller någon annan som inte kollar roll och inte chefen. Liksom. Så det gjorde jag i några fall. Och sen är det ofta någon, antingen med en CTO eller en grundare under något mindre bolag. Eller någon sista intervju. Liksom. Men de kände också att de var... ofta inte så svåra tycker jag. Eller det var ju mer att prata om sin erfarenhet och sådär. Och lite lättare intervjuer. Så det tuffaste är kodningsproverna tycker jag. Men det totalt så kan det ju bli så 4-5 intervjuer per bolag. Liksom. Och sen, ja men det hände ganska ofta att de flyttar fram en intervju när man hade bokat och sådär. Så att det blev lång ledtid på allting. Liksom.
Om vi... tänker på den här tratten när du har närmat dig slutet. Hur många liksom potentiella framtida arbetsgivare stod du med då?
Ja, alltså jag åkte ut på några kodningsprover som jag blev inte godkänd på dem. Men sen försökte jag ju få ihop alla så att man får dem ungefär samtidigt så man kan välja så man inte får dem den ena efter den andra att välja. Och det lyckades ganska bra. Jag hade, till slut så fick jag, jag hade tre olika bolag som jag fick erbjudanden från. Mm. Och så hade ett bolag som jag kunde få ett erbjudande från, men jag visste, de hade sagt ganska väl vad deras lönespann var. De låg lägre än vad jag redan hade då, så att jag brydde mig inte om att gå vidare med dem.
Mm.
Och ett av de tre, det var det erbjudandet jag fick först. Det var det lägsta också, så att det tackade jag nej till sen när jag fick de andra. Mm. Så jag hade egentligen två erbjudanden att välja mellan.
Mm.
Och det hände ganska samtidigt det där, som tur var liksom.
Det är en intressant fråga också, är ju kompensation. Och det finns två olika skolor hur man ska förhandla om den. Ena säger att man ska ta det så tidigt som möjligt för att man ska slippa gå in i processer som kanske inte resulterar i något. Medan andra som... Det finns en jättebra artikel av en kille som heter Patio 11, Kalsumeus,
ja, tror jag heter.
Ja, du har läst den.
Ja, det är en sån här evergreen på Hacker News.
Ja, precis. Och han förespråkar att man ska ta det absolut så sent som möjligt.
Mm. Jag håller inte riktigt med om det nu då, men det kan ju bero på... Jag har haft väldigt bra lön ganska länge liksom. Och jag märkte det i början då. Så mitt problem är inte att jag får för låga erbjudanden, att jag kunde fått högre, utan det är snarare att jag hade så högt så att det var svårt att få lika bra igen liksom.
Mm.
Och i det läget så tyckte jag, eller jag tyckte att det funkade bra för mig, det som jag hade som praktik då. Och i början så sa jag bara en siffra som jag tyckte lät bra liksom. Men som var för högt för många, så att de bara sa nej liksom. Och så ville de inte prata mer. Så att så ändrade jag taktik till att istället då säga att jag sa så här: de senaste 4 åren hade jag det här i lön, olika löner. Men sen sa jag också att, men nu har jag inget jobb, så att jag har liksom ingen lägsta nivå, för att hitta inget, så något kommer jag att ha liksom. Så att jag kan inte säga en lägsta nivå, det kan inte gå under det. Och det tycker jag funkade bra. Liksom. Alla var nog med på det. Liksom. Det är en annan situation än om man sitter och har ett jobb och har sin lön där. Mm. Då vill man kanske inte sänka sig, utan vill kanske höja sig några procent i alla fall för att det ska vara värt besväret. Men det är ett annat läge när man inte har någonting. Så att, och sen frågar jag också bolag. Jag gjorde inte det i början, men sen frågar jag liksom, vad är lönespannet? Och de svarade nästan alla liksom vad lönespannet var liksom.
Mm.
Men sen var det ju fall då när det där lönespannet var ju lägre än vad jag tyckte att jag ville ha. Men jag kunde ju ibland gå vidare med något sånt ändå, och sen så se om man kunde få upp det senare då, om det inte var helt orimligt. Mm. Men så att jag har svårt att se att det skulle hjälpa mig mycket. Och det var ett fall när jag gick igenom hela processen ända tills jag fick ett erbjudande, och sen var det mycket lägre än vad jag trodde de skulle erbjuda. Och då ångrar jag ju att jag inte hade kollat tidigare. För då hade jag gjort en take-home assignment en hel lördag liksom, och varit på flera intervjuer. Så att,
ja.
det känns dumt att göra allt det, och sen är det ändå inget som man kan komma överens om. Liksom.
Det är lite spelteori över det. Liksom, har man råd att investera 10-12 timmar och som kanske inte...
Ja, sen var det ju faktiskt en ganska bra uppgift, och det var ett bra bolag, så att det var inte helt bortkastat, men ska man vara tidseffektiv så var det inte speciellt bra då.
Det man ska ha i åtanke med den här Patio 11-artikeln är att den är skriven typ 2013, något sånt, när det liksom var en kokhet marknad.
Ja, och sen var det ju väldigt länge det också, så precis. Och det där med att, jag menar, jag vet inte om ni sa det just den artikeln, men det brukar ju ofta stå liksom, du ska aldrig vara den första som säger en siffra liksom, utan du ska, men när man frågar vad deras lönespann var och de svarar, då har de ju sagt en siffra, tycker jag liksom.
Så att, ja, men precis.
Och det, ja, så att det var, och många rekryterare som ringde mig de första dagarna eller kontaktade mig, de vill ju absolut ha en siffra som de hade svårt att ge sig när de inte fick någon siffra liksom.
Ja.
Så att, Nej, det är svårt, vad man ska säga. Det är det.
Ja, precis. Den artikeln kanske funkar om man vill kräma ut varenda krona, men ibland så är det kanske inte.
Jag tror att ett bättre sätt är att ha flera erbjudanden sen, och sen så kan man liksom spela ut dem mot varandra i så fall och säga, ja men de här erbjuder det, kan ni toppa det liksom. Då har man ju en ännu bättre förhandlingssits, tycker jag liksom. Än att hålla på det och sen tycka, ja.
BATNA, best alternative to negotiate agreement.
Verkligen, det är den där, är det getting to yes eller?
Jag har inte läst boken, jag har bara snappat upp
akronymen. Okay, men det är en väldigt bra, där pratar han också om, i alla fall tror jag i den boken, att det är lätt att tänka att jag har alla de här andra alternativen, så jag väljer bort det som jag har. Men man kan bara välja ett av alla de andra alternativen, man har inte hela korgen av alternativ kvar liksom. Så det är också något att tänka på. Men jag håller med, BATNA är verkligen viktigt. Och det har man ju om man har två som man kan välja mellan.
Eller ett jobb som man är på som är okej.
Det är ju ännu bättre, för att då kan man ju vara verkligen kräsen och bara ta det som är mycket bättre liksom, om man känner det. Så att,
precis. Ja. All right, nu har vi följt hela resan och vad blev det för jobb till slut?
Ja, jag jobbar ju remote igen nu då på ett bolag som heter Swissblock, som är från Schweiz utanför Zürich. Och det, jag gillar det för att det var ganska likt det gjorde på Talos. Det var också finans och handel med kryptovalutor. Och här så är det också det liksom. Så det var väldigt likt också Go. Och så är det lite Python i det här också som jag har gjort tidigare som jag gillar. Så att, men ja, det var lite, det tog ett tag för att det är svårt att förklara vad ITP är så att alla förstår. Och när man säger om det är included in the salary, liksom, vad betyder det? Är det kommer det till eller är det in? Sådär.
Ja, precis. För Schweiz, det är ju inte ens EU. Det är, det är väldigt speciellt. Även om det finns, jag vet att det finns företag som liksom agerar mellanhand när bolag från andra länder ska.
Ja, så det finns ju två alternativ. Det här har jag ju lärt mig sen jag började söka jobb. Man pratar ju om så här B2B eller en employer of record, tror jag heter.
Just det.
Så B2B, då har man ett eget aktiebolag typ, och så skickar man fakturor till bolaget och så betalar de. Och då är det som en konsult, liksom, att man måste lägga på för alla saker, ITP och skatter och allt sånt.
Yeah.
Eller så finns det de här employer of record som jag har med Swissblock då. Och det är ett bolag som heter Deal som jag anställde hos. Så att det är ett svenskt bolag som bara finns för att kunna anställa folk som ska jobba remote. Då. Och då har man ju svenska villkor och får lön i svenska kronor som är en ganska stor grej då, för att det har ju varit väldigt svängig växelkurs, och om man inte kan fakturera i svenska kronor, då har man en valutarisk också, att det
just det.
Mer eller mindre liksom i lön. Men det var också oklart om Deal kunde erbjuda ITP liksom. Och så jag fick läsa på ganska mycket om det, för kan man inte få ITP via arbetsgivaren, då var det jättekrångligt att göra själv, och hade man jobbat en liten del av året och fått ITP, då fick man inte, det var krångliga regler för i alla fall, men det visade sig att i Deal kunde, man kan göra löneväxling så att ITP:n
sätts
av. Och det var viktigt för mig, för att det är ganska mycket pengar det handlar om, och att få ut dem. De, ganska snabbt så sa ju Swissblock att de betalar liksom extra för ITP liksom, men om man ska få ut det som skattade pengar, så blir det mycket mindre än om man kan sätta av det oskattat.
Ja, precis.
Liksom.
Exakt.
Så att det var, ja. Men det funkade som man hoppas att det ska funka liksom när man jobbar där. Så att det var bra.
Så på pappret så har du en vanlig anställning i Sverige?
Ja, precis. Så är det.
Och det är jätteskönt med Skatteverket och Försäkringskassan och...
Jag vet inte hur det funkar annars, men jag kan tänka mig att det är jobbigare än att bara ha en lokal där. Sen måste ju Swissblock betala Deal för det här då. Men Swissblock är ganska så remote. Inte alla, de har ett kontor, de har några som är bor nära och åker in på kontoret, men väldigt många jobbar remote från olika länder i Europa, så att de hade den här setupen sedan tidigare, så att det var också bra. Men det är en sak som har hänt efter corona, tycker jag, när remote blev mycket mer accepterat, att man har en mycket större pool av bolag man kan jobba för om man vill jobba remote också.
Mm.
Då finns det ju mycket mer att välja på. Mm. Och bolag som kanske inte finns i Sverige, liksom den sorten.
Henrik, det har varit jätteintressant att höra dina erfarenheter av hur det är att söka jobb. Speciellt för mig som har varit egen konsult i 7 år snart. Inte gjort något sånt här på väldigt länge. Om du kan lämna ett tips till lyssnarna som vet att de kanske i närtid kommer behöva se sig efter ett jobb eller kommer vilja se sig efter ett jobb, vad kan du ge dem för tips?
Ja, men några tips kan jag nog kanske ge. Dels tycker jag väl då att man alltid ska försöka känna att man är hyfsat anställningsbar, liksom, att man inte fastnar för länge på samma ställe och bara gör samma saker, för då tror jag att man är lite mindre anställningsbar. Så att det skadar inte liksom att byta jobb då och då för att, ja, men få lite nya erfarenheter från olika ställen, olika språk och ramverk och sådär. Så det är väl en sak. Det andra så tycker jag att man ska vara... Jag tycker att vi utvecklare är ju ganska bortskämda. Det har varit ganska bortskämda så länge för att det har varit så bra arbetsmarknad. Och det är fortfarande förhållandevis bra arbetsmarknad jämfört med kanske andra yrken och sådär. Så jag tycker ändå att man ska vara vänlig mot rekryterare. Även om man kan säga nej till dem i alla fall utan att... Jag tycker inte bara man ska bara ignorera dem. Man kan säga nej. Om det inte är så att man får liksom 10 per dag. Liksom, det får inte jag. Men...
Jag vill bara flika in här. Jag håller helt och hållet med. Var snälla mot rekryterare. Dels av rent själviska skäl. För att vem vet att kanske samma rekryterare återkommer. Precis. Med ett jätteroligt jobb några år senare. Men även, alltså det är så spelet ser ut. De har... kvoter, och för dem är det ett number game. Det är så det är. Det är så spelet funkar. Och liksom, det tar inte personligt om de inte har lusläst er LinkedIn-profil.
Nej, precis. Och det finns ju bättre och sämre rekryterare. Men jag tycker ändå att man kan alltid kosta på sig att säga nej i alla fall till dem.
Mm.
Och sen det sista tipset kanske, det är väl att jag tycker att även om det låter tråkigt så är det också ett numbers game när man söker om jobb. För att det krävs ganska lite för att man ska missa någonting. Man gör något dumt misstag i ett kodlöshet. Så man vet för det mesta, jag tycker generellt så vet man att man skulle kunna göra alla de här sakerna som de ber om i ett kodlöshet. Det är bara att det är stressigt om man kan göra fel. Liksom.
Mm.
Så att, och därför så tycker jag man ska se det som ett numbers game där också. Att det är bra att försöka söka till flera ställen om man nu inte har någonting. Har man ett jobb, och det tycker jag, alltså, har man ett jobb och rekryterare kontaktar den, då ska man ju titta. Jag brukar alltid titta lite snabbt i alla fall och se om det är något jag skulle vara intresserad av. För att man har en mycket, mycket bättre förhandlingssits när man redan har ett jobb. Så att det är ju det bästa sättet att byta jobb, att inte vänta tills det är nödvändigt utan gör det inte. Så det är väl de tipsen jag skulle säga. Men sen vet jag ju också att jag har ju jättelång erfarenhet och... Så att jag har mycket, mycket lättare än vad många andra har. Och det gör ju att det är svårt. Och det såg man i kommentarerna på LinkedIn också. Att sådana som är nya eller bara några års erfarenhet. De får ju inte svar ens. De kan skicka in 100 ansökningar och få svar på 2. Liksom. Så att det är tufft då.
Mm. Företagsförhållande till juniora utvecklare är ett helt avsnitt för sig.
Ja, och någon gång måste man ändå fylla på med utvecklare. Och, så att, men ja, jag förstår dem. När de har så många att välja på så väljer de väl med erfarenhet. Men någon gång måste man fylla på med nya utvecklare också, tycker jag. Så att man skjuter sig själv lite i foten om man bara tar erfarenhet hela tiden.
Henrik, tack så jättemycket för att du ville... komma och berätta om din resa till ett nytt jobb och få önska lycka till på nya stället. Hoppas du trivs.
Mm, tack så mycket. Det var kul att vara med.